Vinter-OS år 2026 är nu klappat och klart efter att USA vann herrarnas hockeyfinal. Det blev inte Finland, snopet men sant. Ser man till medaljtabellen så är det inte heller där Finland som vinner utan Norge. Men vi tog ändå ett silver och hela fem brons i de här olympiska spelen. Yllesportens Krisu Vuojärvi, du är på plats och har varit på plats i Val di Fiemme under hela de här spelen och följt tävlingarna där. Med en mening, hur skulle du summera vinter-OS 2026 i Milano Cortina?
No, tyvärr först och främst måste jag säga det att jag beklagar min raspiga röst. Jag hoppas ni överhuvudtaget förstår vad jag säger. Men för att svara på din fråga så vill jag först och främst säga att jag gillar idrott överlag. Och kanske inte alltid från en så stark nationell synvinkel. Så min OS-summerande mening lyder dryga två veckor av världsklassidrott som ofta var både dramatisk, spännande och underhållande i suspekta IOKs regi.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Vejar och den kommande kvarten ska vi ha en liten OS-debrief tillsammans med Ylesportens Krisu Vuojärvi.
Finland förlorar guldet med en halv sekund.
Men Minkkinen på väg in som trea, OS-trea Minkkinen.
Är det så att Eero Hirvonen ska ta ett överraskande brons? Och än en gång går bronset till en finländare. Den här gången till Ilkka Herola.
Där ser vi redan Matin Talo, Niskanen och Ryhty. Ta emot Jasko Joensuu. Finland är OS-medaljörer.
Finland tar brons i OS-hockeyn 2026.
Ja, sex medaljer blev det till slut. Ett silver och två brons i nordisk kombination. Ett brons i skidskytte. Ett brons i skidstafett. Och så ett brons åt herrlejonen i ishockey. Krisu Vuojärvi, du har följt de här spelen på plats och ställe och bör nu kanske nämnas i det här skedet på kuppen blev vi sjuk på slutrakan, men Finland åkte till OS med sex medaljer som målsättning. Sex medaljer blev det till slut. Gick det som man hade tänkt sig?
Ganska långt nog. Alltså sex medaljer, det är den officiella olympiska, alltså Finlands olympiska kommittés målsättning. Själv hade jag gissat fem, så om det blev sex så måste det ju vara godkänt. För gott, eller ska vi säga ens berömligt vitsord, så tycker jag att Finland borde ha tagit åtminstone ett guld. Mm. I Peking i vinter-OS för 4 år sedan tog Finland 8 medaljer, nu 6. Och i Peking tog Finland 2 guld, nu 0. Men här tycker jag att man ska komma ihåg. I Peking tog endera Ivo eller Kerttu Niskanen 5 av medaljerna. Mm. Och alla medaljerna kom i endera längdåkning eller hockey. Så här tycker jag att utvecklingen har gått mot en sundare riktning. Dessutom banorna som man åkte på i Peking, de var som klippta och skurna för syskonen Niskanen. Så att det här med 6 medaljer, det är helt okej.
Okay. Mm. No, men om vi talar om överraskningar en stund, Chris, och vilka var de stora överraskningarna för Finlands del i årets OS?
Men för att tala om överraskningar, du var inne på den nordisk kombination. Eero Hirvonen och Ilkka Herola. Ett, ska vi säga, optimistiskt tips inför OS var att Finland skulle ta en medalj i nordisk kombination och det blev 3. Herola hade inlett vintern bra, men hans form hade dalat då OS närmar sig, medan Eero Hirvonen i sin tur haft jättesvårt att få till det de senaste åren. Hans talang har alltid funnits där, den har man inte diskuterat, men han har haft så svårt att få utmätt sin kapacitet. Nu lyckades Hirvonen 2 gånger om och det var trevligt för jag tycker att Eero Hirvonen hör till de mer sympatiska idrottarna jag träffar på sistone. Och jag är ganska säker på att nästa alla inom grenen för att inte tala om finländska idrottsfolket unna honom verkligen de här framgångarna. Sen blev det ju ändå som så att grädde på moset uteblev. För Herola och Hirvonen blev några tiondelar från guldet i lagsprinten och Yles kameror var ju på Herola då Hirvonen slutspurta mot i den där guldkampen och han kom ju med kraftord så det grämde, det irriterade, det retade de två också. Får jag fortsätta så tänker jag ta liksom den negativa ändan av spektret, av överraskningsspektret. Där har vi framförallt tycker jag damlejonen. Finlands damlandslag i ishockey kom till OS-turneringen som bronsfavoriter. Men det här laget var så erbarmligt trubbigt framåt så det blev sortiren i kvartsfinal. Det är underkänt så det sjunger om det. Och jag vill fortsätta med damlejonen. Deras läge, damlandslagets läge i fortsättningen tycker jag ska bli intressant att följa med. Saken är den att de flesta spelarna i damlandslaget i ishockey har i flera år fått undervisningsministeriets idrottarstöd skattefritt. Mm-hmm. Det handlar om endera 10 000 euro eller 6 000 euro per spelare. Och här finns nu två parallella och likvärdiga orsaker till det här pengaregnet på de finländska damspelarna i ishockey. Nummer ett, Finland har länge varit världens tredje bästa nation, damnation i ishockey. Och den ställningen har man från finländskt idrottshåll velat hålla fast vid och därför har man stött de här spelarna. Och nummer två, alltså det rör sig ju inte, det här vet alla, stora pengar i damhockey och tack vare det här idrottarstödet har landslagsspelarna kunnat vara heltidsidrottare. Men, det här är ett långt resonemang, men jag tycker att det är intressant, jag tycker det är viktigt. Det kan finnas orsak att se över de här pengarna som damhockeyn har fått. För finska statens pengar växer verkligen inte på träd. Och i de fem senaste mästerskapen, VM eller OS, har damlejonen blivit utanför medaljmatcherna tre gånger om. Och det finns jättemånga idrottare i Finland som kämpar, knagglar sig ekonomiskt framåt. Det kan hända att det blir en omfördelning av pengarna nästa gång de här vinteridrottspengarna delas ut till nackdel för damlejonen. Det här är bara en liten spekulation.
Men det här har ju inte varit ett OS som bara handlar om idrott, utan jag tycker här finns en hel del ganska roliga detaljer eller, om man vill, skandaler som har dykt upp under spelens gång. Jag tänker till exempel på Snopgate i backhoppning.
There have been reports in the German press that ski jumpers are now thinking about enlarging their genital areas by injecting hyaluronic acid.
Betande och svärande i curling.
Apparently it's okay touching the rock after the hog line, I don't know.
You can stop.
En ukrainsk skeletonåkare som blev diskad på grund av sin hjälm och så den norska otrohetsskandalen.
Och för tre månader sedan så var jag min största tabbe och var utro mot henne.
Kriso, är det överraskande att det har blivit en så här stor uppståndelse kring någonting annat än själva idrotten?
Egentligen inte. Sen alla de här exemplen du lyfter fram så de är från ett ganska brett spektrum. De två första du nämner, Snopgate och curlingpetande, så det handlar ju helt enkelt om fusk. Det hade ju alltid funnits inom idrotten och kommer alltid att finnas, tyvärr. Men ett sätt att råda bot på fusket, det vill säga att försöka få bort det, är ju helt enkelt att lyfta upp det. Påpeka när man upplever att det fuskas, eller det fuskas helt konkret, dopningstesta och sen ska det rapporteras om eventuellt fusk i medier. För att fuskare, det här är min åsikt, jag tror att många hänger med och håller med mig framförallt, fuskare ska hängas vid skampålen. Sen, om vi går över till de andra exemplen du kommer till, den här ukrainska kälkåkaren, att han blev diskad, det är en skandal. Jag tycker att IOK borde skämmas. Tyvärr har jag noll förtroende för att IOKs ledning skulle göra det. Men jag hoppas att åtminstone i kulisserna att ledarna för de här nordiska ländernas olympiska kommittéer har uttryckt sitt starka missnöje med det här beslutet. Men jag befarar att så inte är fallet. För er som inte vet vad det här handlar om, det var alltså en ukrainsk kälkåkare som åkte med en hjälm där han hade målat bilder på barn, ungdomar och andra människor som omkommit till följd av den ryska attacker, ryska anfallskriget mot Ukraina. Det här gick tydligen då inte IOK med på och diskvalificera honom. Det är smutsigt, det är fult, det är hemskt. Och sen till sist, sen har vi, du nämner honom inte vid namn, men det gör jag. Sturla Holm Lagreid, norsk skidskytt. Han bröt ihop intervjuzonen. Och det är nog bland det mest bizarra jag varit med om i idrottssammanhang. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det, utom att jag tycker jättesynd om hans förra flickvän som drogs in i den här otroliga härvan utan att hon själv ville det. Lagreid, han har ju andra gånger också så utmärkt sig på fel sätt. Det var en gång på ett hotell, kanske för ett år sedan, så sköt han sitt vapen så ett skott rakt i väggen i hotellrummet. Så att någonting är kanske inte riktigt i balans hos den här normannen, men alldeles otrolig historia. Och sen på tal om osannolika historia, så vi hade ju också den här hunden som hade rymt in på sprintbanan i längdåkning. Det var ju sist och slutligen jätteroligt. Men i ärlighetens namn kunde det ju också ha gått illa om den här hunden ras, tjeckisk varghund, hade hittat in på banan 5-10 minuter tidigare då de största sprintstjärnorna åkte och i värsta fall förstört deras tävling. Men jag bortser det var en rolig historia.
Titta här, vi har en hund på banan, det har jag inte sett tidigare i OS.
Men okej, det är ju ändå idrotten som står i fokus när det kommer till OS, och jag känner att vi inte kan ta oss igenom en sån här OS-debrief utan att tala om Norges dominans i årets vinter-OS. Kriso, vad är det riktigt i det norska kranvattnet?
Det är en bra fråga som jag tror man funderar över hela världen om där man sysslar med vinteridrottar. Om jag gör en jämförelse mellan Finland och Norge så den kanske största skillnaden är liksom grundvalarna. Norrmännen är i snitt bättre på att röra på sig utomhus, att åka skidor eller vandra eller så vidare. Norska idrottare vågar sen i högre grad satsa på att försöka nå världseliten, ger det fler år än kanske Finlands dito. Och framförallt de här stora massorna, det tror jag är en jättestor nyckel. Från stora massor av idrottare som vill nå toppen får man sen i snitt fram fler världsstjärnor. Sen finns det förstås också lite mer pengar i norsk toppidrott och strukturerna är snäppet bättre i Finland, men då tror jag vi går ner på detaljnivå. Alltså det att det var skandinaviska kuppen i längdåkning under helgen. På lördag var det 10 km fritt damer och herrar. Det var 350 herrar som ställde upp, över 300 av dem, närmare 320 skulle jag våga påstå var normen, och damerna 230, över 200 damer. Så om massorna är så här stora, det är ju klart att det finns talanger där och sådana som till slut når eliten, och då konkurrensen i de norska landslagen är redan så hård, så om man når det norska landslaget så när man kommer till världsnivå är man redan på topp.
Mm. Norge, det är kanske fel att säga att Norge inte skulle vara någonting utan honom, men ett stort, alltså en drivande faktor.
Jag vet vart du är på väg.
Men en drivande faktor i det faktum att Norge är så bra är för att de har Johannes Høsflot Klæbo, vann, tävla i 6 grenar, vann alla de tävlingarna, eller i 6 lopp. Finns här någon annan än Johannes Høsflot Klæbo i det här vinter-OS som vi nu behöver nämna i de här sammanhangen?
Han är nog den stora stjärnan. Du nämnde den här OS-historien. Han skrev alla tiders vinterolympier. Första i vinter-OS-sammanhang som tar 6 OS-guld i ett och samma spel. Jag tror vi aldrig kommer att se något liknande igen. Ja, det tror jag verkligen. Men osvuret bäst. Men det där är en jättesvår fråga. Och jag vill kanske istället lyfta fram några ögonblick som jag tror inte bara jag kommer att minnas från de här spelen som en påminnelse. Alltså, först och främst redan i början av de här vinter-OS-spelen så ett ögonblick. Lindsey Vonn, USA, krasch i störtloppet, gjorde en comeback i över 40 års ålder, föll i genrepe i världskuppen, knäskada, ställde upp och så kraschade hon en port. Faller. Det var hårresande scener. Hon bröt ju benen jätteilla, skrek ut sin smärta så det hördes i alla tv-apparater. Jag tror att ganska många kommer att komma ihåg det. Det är ju tur nu att veta i efterskott att okej, det var en allvarlig benskada, men hon kommer att bli återställd. Det var 3 operationer om jag har läst rätt, men det var hög dramatiskt. Det gick ju inte alls lika illa sen för Ebba Andersson, men nu drog hon ju en ordentlig kullerbytta i damernas stafett till i längdåkningen. Bindningen lossade och Andersson åkte sen iväg, omtumlad iväg med en skida. Och sen föll dessutom den svenska servicemannen som sprang emot med reservskida. Det enda som saknades där var ju den här Benny Hill Show-temalåten. Man kan skratta åt det. Det var hjärteskärande att se Ebba Andersson i intervjuzonen efteråt. Och hon var så proffsig. Hon var så stark. Sa att mitt hjärta är krossat. Och det gör lite ont i kroppen också. Men hon gick från tv-station till tv-station. Sen till radiostationer. Sen till skrivande pressen. Och där var ju liksom Aftonbladet och Expressen och hög på henne. Och sen ännu till den internationella presskonferensen. Min respekt för Ebba Andersson steg där. Alltså till skyar. Jag har sett så många gånger under mina, ja, herregud, det är snart 30 år i branschen. Idrottare som gömmer sig i motgångarnas stund, vägrar att svara på frågor. Ebba Andersson gjorde det motsatta. 10 av 10 poäng för Ebba Andersson. Och här kommer guldkanten. Andersson tog revansch på söndag, vann överlägset den avslutande femmilen. På något sätt så tycker jag det fullbordar den fina och dramatiska historien. Och det finns ju jättemånga liknande historier att lyfta fram. Men jag väljer nu bara att lyfta de här två. Jag vet inte om jag svarar på din fråga, men det här vill jag förmedla till våra lyssnare.
Nu avslutningsvis, Chris, jag kan ju nu då stå här och låtsas som att jag främst tittar på de här olympiska spelarna i arbetssyfte, men sanningen är den att jag har suttit bänkad framför TVn betydligt mer än jag trodde. Och numera så, jag vet allting om hoglines och gardstenar i curling. Jag tror jag äntligen har förstått mig på hur man blir bra på rodel och skeleton. Jag tror jag skulle vara ganska bra på skidalpinism, och jag vet framförallt exakt hur jobbig den där sorsibacken är och hur man borde prestera.
Vill du ta anställning på Ylesporten i framtiden?
Det här är min öppna ansökan. Nej, men alltså allt det här tar jag med mig av de här olympiska spelen. Chris, du har varit på plats i Val di Fiemme i nu 2 veckor eller lite på till och med. Vad tar du med dig från de här olympiska spelen?
Oj, det är en jättesvår fråga. Men första som jag kommer att tänka på, nu blir jag liksom lite poetisk och blödig, men en orsak varför jag gillar idrott, älskar idrott, är att det är alltid någon som är glad. Det är alltid någon som vinner. Så jag åker hem med den glädje som Eero Hirvonen och Ilkka Herola visa då den andra av dem hade tagit en individuell medalj. Idrott kan vara så mycket mer, tycker jag, än bara, ska vi säga, centimeter, sekunder och att mäta det ända in i atomer. Idrotten är mer än bara sitius, altius, fortius. Bästa kompisarna, Ilkka Herola och Hirvonen, tycker att visade jättefint att delad glädje är dubbel glädje. Och det på något sätt så det är fint. Jag kan inte säga något annat.
Tack för det här, Chriso.
Tack själv.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Ylesportens Chriso Vuojärvi. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du från morgonen varje måndag till torsdag på Yle Areenan. Producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström.